Hallå, hallå och välkomna till denna veckas veckoanalys. Välkommen hit, Henrik.
Stort tack för det.
Trevligt Mattias, att ha dig här.
Tack.
Det är ju mycket som händer, kan man säga.
Ja.
Det är liksom en blandning av makrodata, centralbanker som har varit mycket, rapportsäsong som inleds, geopolitisk oro. Ja, vi får se här. Men det finns ju en risk att vi drar över på tid här idag, eller?
Ja, vi får väl försöka hålla ner det lite. Nej, men det har varit en väldigt händelserik vecka, kan man väl lugnt påstå, senaste tiden.
Så är det. Både bra och dåliga nyheter, kan man väl säga.
Ja.
Ur börsperspektiv eller marknadsperspektiv. Men jag tänker så här, vi kan väl börja med rapportsäsongen. Vi pratade kort om det förra veckan, att amerikanska bolagen inleder. Och då var det framförallt bankerna. Så egentligen förra veckan kom det 10 bolag som rapporterade. Och det blev runt 40 den här veckan. Och sen eskalerar ganska mycket av de här 500 som ska ut på S&P 500. Så är det ju liksom, ja men någonstans, allt ska nästan, 80-90% av de här ska vara klara till början maj. Så fokus på JP Morgan, bättre än väntad, Wells Fargo, bättre än väntad, Citigroup, bättre än väntad. Det låter ju väldigt bra som start, eller vad säger du?
Ja, det låter ju ganska bra, ja, men det var ju en viss besvikelse förra veckan och det var väl mycket fokus kring JP Morgan som analytiker tyckte det var lite låg räntenetto. Och även deras kommentarer tyckte man var lite tråkigt. De skrev det att den kanske fina tiden med bra, gott räntenetto som har stigit i flera kvartal på raken.
Nu kanske kvartal faktiskt.
Ja.
Jag som var så här positiv när jag började, så bara direkt kommer de allt negativt.
Ja.
Men jag håller med, det var väldigt mycket så här negativa kommentarer efteråt.
Ja, precis.
Trots så, bättre vinst. Alltså vinsten ökar ju ändå.
Mm. Men det är klart, räntenettot är viktigt och det är klart att det är mycket diskussioner framöver nu hur man ska se på räntenivåerna. Man har tidigare tänkt sig när man kom från låga nivåer och började jobba sig uppåt att det var positivt för räntenettot. Nu ligger vi här och kanske ändå räntenettot börjar se en avmattning nu framöver. Och det kommer ju vara givetvis intressant även för andra banker nu framöver att se hur det ser ut för dem.
Ja, så att bättre än väntat på vinsterna, men också en del oro framförallt kring räntenetto. Men också om man tittar vd-ordet i JP Morgans fall, det är många som tittar på det. Han varnar ju en del för både geopolitiska riskerna, inflationen, kostnadsökningar. Alltså, ja, det är en del saker som oroar också. Mm. Så att, lite blandad signal kan man väl säga.
Ja.
Så vi får se, det kommer ju flera banker den här veckan. Vi kommer ju komma in på det sen och även i Sverige så får vi ju en bankrapport i form av Nordea. Den här veckan. Så det blir mer bankfokus. Men om vi håller oss till föregående vecka först då. Lite inflationsbalansen. Vi fick ju siffror från både USA och Sverige. Jag som inte tittar så i detalj. Det jag ser på siffran är att det divergerar lite. Alltså
ja.
USA håller inflation. Det är lite trögt där kan man säga. Medan här i Sverige så sjunker
det. Och det kan man nog säga att egentligen har det nog varit en trend ganska lång tid i över ett halvårs tid. Att väldigt mycket data har sett bättre ut i USA än i Sverige och Europa. Och det gäller även realekonomisk data. Alltså till exempel konsumentförtroende, förtroendeindikator givetvis. Men detaljhandel och mycket annat har ju varit sämre i Sverige och Europa under lång tid. Och det har sett lite bättre ut. Och även prisplaner, till exempel om man frågar företag, det finns en undersökning i USA som heter NFIB till exempel. Där har inflationstrenderna, prisplanerna pekat lite uppåt så att säga. Medan det har pekat mer ner i Sverige och Europa på motsvarande indikatorer. Men som sagt, det här förstärktes ju då förra veckan, för då fick vi alltså in inflationsdata. Om vi börjar med USA då så kom den alltså in någon tiondel högre än väntat. Den kom in på 3,5 inflationen och analytikers estimat låg på 3,4. Vi fick även in producentpriser. Det här var lite mixad bild. Där var det beroende på om man exkluderar mat och energi och så vidare. Så vissa kom in mått högre än väntat och vissa lägre. Men det stora fokuset var givetvis då på amerikansk inflation. Och följden av att den kom in lite högre än väntat var ju givetvis då också att man ser lite mindre räntesänkningar framöver sig från Fed. Det ändå tidigare har varit fortfarande i spel så att säga. Att de kanske skulle börja sänka redan tidig sommar, kanske redan i juni en viss sannolikhet. Men det har nu plockats bort ganska ordentligt. Man har skjutit den framåt i tiden. Effekten så att säga på marknaden blev ju att aktier föll över dagen. Och här tycker jag också det är lite intressant. Det är väldigt mycket fokus ofta på såklart att man tittar i lokal valuta. Men det som händer, det är ju ofta också att dollarn går ju starkt, den har gått starkt över hela året, men det gör den inte minst när inflationen överraskar lite på uppåtsidan. Så mätt i svenska kronor så steg faktiskt amerikanska börser över dagen när inflationssiffran kom in. Så vi i Sverige har ju alltid en liten kudde i när vi mäter i svenska kronor.
Du, om vi sen ser effekterna av det här. Jag tänker om vi tar ett steg från inflation till faktiskt vad centralbanken väntas göra. Jag ser framför mig en text som heter Riksbanken visar vägen. Är det så att vi är den globala ledaren i att börja sänka räntor här?
Jag tror vi har varit inne på det ganska många månader att det kan vara så. Men nu är det kanske än mer tydligt i alla fall att data ser ju bättre ut i USA och där finns det en stor risk att de kommer vänta några månader med första sänkningen. Det kanske blir i september eller någonting sånt. Men för svensk del så, och europeisk del så ser det ju lite annorlunda ut. Om jag får ta ECB först, de hade ju faktiskt också en presskonferens nu i veckan. Och där har de ju tidigare, många tidigare spekulerat i att de kanske skulle sänka i juni. Och vid presskonferensen förra veckan så sa ECBs chef Lagarde att det hade varit medlemmar som hade diskuterat och fört fram förslag på att man kanske borde sänka redan denna gången. Och det hade blivit en diskussion, men medlemmarna hade enats om att vänta med ett beslut till juni, för då hade de fått in mer data. Men det är helt klart att när man säger på det sättet att några hade diskuterat redan en sänkning i april, så är det klart att juni är ju det absolut mest troliga alternativet att det går. Men det finns kanske en som ligger ännu mer före ECB då, och det är ju vår egen Riksbank. Vi fick ju som sagt inflationssiffror förra veckan och de var tydligt lägre än väntat. Om vi bara backar tillbaka och kollar lite snabbt, vad är det Riksbanken har sagt? De hade ju då vid den senaste inflationsrapporten när de la fram sina senaste prognoser, så sa Riksbanken att vi räknar med att sänka styrräntan med start från maj eller juni i år. Skulle i och för sig läget bli helt annorlunda, säga att konjunkturen blir mycket sämre och inflationen blir en halv procentenhet lägre, ja, men då kan vi sänka betydligt mer än så, kanske någon procentenhet mer kommande år, skrev Riksbanken. Som sagt, förra veckan fick vi in inflation och KPIF blev 2,2%, och det var alltså en halv procentenhet under Riksbankens prognoser som låg på 2,7%.
Det är en stor avvikelse.
Det är en stor avvikelse.
Och vad beror det på? Du som har jobbat på Riksbanken. hur missar man en siffra? Hur kan man missa en halv procent? Nu låter det negativt.
Det var brett, så att det var ingen enskild siffra, utan jag tror helt enkelt att man underskattar det här att de här utbudsfaktorerna trillar ut. Men det som många har, jag tror väldigt många kommer fick nämna och notera i det här utfallet, det var just det att Riksbanken förra gången sa att om konjunkturen blir så dålig så inflationen blir en halv procentenhet lägre, då kommer vi sänka någon procentenhet mer än vad vi har i våra banor. Och så kom den in en halv procent lägre. Nu kan det inte helt jämförbart, i och med att konjunkturen har inte blivit sämre på 3 veckor. Den inflationen blir lägre i alla fall. Så man ska inte dra det för stora växlar på det hela, att räntorna kommer bli brutalt mycket lägre än Riksbanksprognoser.
Ja, men precis. Jag har ju bara kort uppehåll där. Mm. Du har ändå varit där, som sagt. Ja. Och jag bara tänker så här, ja, men säg att det här fortsätter nu. Inflationen faller ordentligt. I USA så stiger den och håller sig. Ja, men då blir det större räntedifferenser.
Yes.
Större räntedifferenser kommer förmodligen innebära att kronan inte stärks, utan kanske försvagas mer igen.
Ja.
Och då kommer man kanske börja ta hänsyn till det i sin tur mer igen. För det har man ju faktiskt nämnt ändå lite sista året, så här, att man är orolig för en svag krona. Hur kommer det där spelet se ut? Alltså, vad är det man... jag vet att det är i princip ett inflationsmål man har, men om man ändå tar hänsyn till krona, vad är det som...
Nej, men jag tror absolut att Riksbanken har ett stort fokus på kronan och tittar på vad andra centralbanker gör. Men det är lite också för att man tror att kronan påverkar inflationen väldigt mycket. I slutändan så är det svensk inflation. Och fortsätter den så här och överraska på nedsidan, ja, men då kommer man glömma, tror jag, de andra centralbankerna. Då går man själv. Och precis som jag sa, förra mötet sa de att de kommer börja sänka nu i maj eller juni. Allting talar nu för att det blir maj istället. Och det innebär att Riksbanken kommer troligtvis att bli först ut på banan utav Riksbanken då, ECB och Fed. Och det visar ju så att säga att de gör de det, vilket vi tror att de gör, så visar det att de vågar gå så att säga utan att ha de stora som har gått före och hålla dem i handen. Så jag tror väldigt mycket handlar ju om det där att de tittar på andra centralbanker just för att de är rädda att det ska påverka inflationen. Men gör det inte det, då går de nog själva.
Så Fed sist av de här tre som det ser ut kanske nu.
Ja.
Och då skulle också dollarstyrkan kunna bestå en bit.
Vi räknar också det att någon gång kommer säkert tiden komma för att bli kronpositiv. Vi är neutrala än så länge. Vi känner inte att det kommer riktigt innan då Fed har svängt och mer att vi verkligen har räntesänkningar på andra sidan knuten precis. Så fortsatt dollarstyrka lär det bli, ser ut att hålla i sig lite tag till så att säga. Vi måste nog se att verkligen Fed är på väg att sänka innan det kan reverseras.
Jag tror vi släpper penningpolitiken även om det är ett kärt ämne för dig och mig. Men vi släpper den kort och så pratar vi lite geopolitisk oro, tänker jag. Och där hade vi ju i helgen lite stökigt. Iran som avfyrar 200 drönare och robotar mot Israel.
Ja.
Vad händer idag? Börsen är upp på det.
Ja, väldigt mycket var väl inprisat kan jag tänka mig förra veckan. Det var ju spekulationer under hela veckan om att Iran måste, ansåg de själva så att säga, göra någon slags respons på den här incidenten där en ambassad bombades i Damaskus, vilket man tror Israel ligger bakom. Men som sagt, vad som hände var att Iran avfyrade många missiler och drönare mot Israel. En stor koalition med även USA och Jordanien och flera andra länder tillsammans med Israel plockade ner allihopa. Så ingen människa vad vi vet har kommit allvarligt till skada, inte något livshotande i alla fall. Och sen finns det ju då också källor som medieuppgifter som ju gällande att Iran sedan har efter det här skickat iväg signaler till USA om att de nu anser saken utagerad, om bara Israel tycker det också. Och det är klart, det här tar ju då marknaden till sig som var rädd att det skulle kanske bli en större skada och en eskalering av konflikten förra veckan. Så börsen är ju upp och det är ju lite att de reverserade det, så att säga, lite av de här tongångarna som var i slutet på förra veckan. Men vi ser ju både börsen som öppnade upp idag och vi har ju också oljepriset ner. Vi ska ju då kanske påpeka också då att vi är just nu måndag efter lunch.
Verkligen, det är ju oljepriset som är i fokus mycket. Mm. Det är ju, Iran står väl för någonstans drygt 3% av världens oljeproduktion. Och det är klart, om det skulle vara någon större störning i det så kan ju det ge effekter. Och inte minst, om man tittar också på den här Ryssland-Ukraina-konflikten så var det ju så här, själva händelsen i sig, det brukar marknaden efter ett tag bortse ifrån, men det är följdeffekterna, oavsett om det är utbudsstörning eller någonting annat. Så det är då det kan bli någonting som påverkar marknaden på sikt.
Exakt, precis.
Så ja, hur som helst, vi bevakar det där noggrant självklart och just nu så gör vi inga som helst ändringar i vår marknadssyn på den här händelsen då.
Nej.
Viktigt att kommentera. Precis. Jag tänker så här, vi hoppar in lite grann i rapportsäsong och som sagt, det fortsätter ju med banker. Vi har i USA Goldman Sachs idag, Bank of America, Morgan Stanley, Johnson & Johnson imorgon tisdag när ni lyssnar på det här. Och sen har vi då onsdag, torsdag har vi ASML och TSMC och det här är ju bolag som kanske inte alla direkt så här känner att ha koll på de här, utan de här har vi pratat om när vi pratar om framväxten av AI och de är ju essentiella för den utvecklingen kan man säga.
Exakt.
Så viktiga bolag att hålla koll på, de har gått väldigt bra. ASML gör de här maskinerna som används för att tillverka de avancerade halvledarna. Och TSMC är det bolag som står i princip för all produktion av de här chippen.
Exakt,
så.
Precis.
Så att, vi pratar framförallt om avancerade halvledarna. Så. Ja. Så väldigt intressant att hålla koll på. Men sen så drar det igång även i Sverige faktiskt. Där har vi ju ett gäng bolag som kommer. Vi har Ericsson på tisdag, Volvo onsdag, Nordea, ABB, Tele2 på torsdag och Kinnevik också på torsdag. Sen kommer det lite mindre bolag som är värt att hålla koll på. Men jag tänkte bara kort här, vad ska man fokusera på? Ja, men rent överlag då så är det ju så att förväntningarna är väl, ja, men hyfsat höga. Börsen har gått ändå. Inga vinstvarningar har kommit, så det borde vara, se ganska okej ut. Så sen är det ju alltid så här, vad gör man för prognoser? Vad gör man när man tittar framåt? Jag tycker framförallt om man tittar den här veckan, kanske Volvo är ju ett bolag som har haft liksom en nedgång i ordrar på lastbilar och så vidare på 10-15%. Kan det komma någon annat än en oförändrad outlook liksom, så vore ju det väldigt intressant. Där finns det ju en del, om man säger lite mer så här kortsiktiga eller ledande indikatorer, tysk lastbilsstatistik och så vidare, så här, som indikerar att det kanske är en liten botten. Och någon gång under året kommer en botten, så det är lite intressant tycker jag. Men också Nordea, första bank ut, har ju gått svagt i år, klart sämst av alla storbanker i Sverige. Är ju en bank som, ja, Det finns nackdelar, absolut. Men mer diversifierad, inte så mycket offshore-risk som det var för några år sedan. Borde ha bra potential till kapitaldistribution och så här. Såklart intressant att titta på. ABB är ju sån här som är väldigt brett exponerad. Ordrarna väntar sig vika då, men man vill ändå se liksom en viss stabilitet. Och förväntningarna är väldigt lågt ställda. Så. Men Q1 brukar vara stark, så att vi får se det. Värderingen är ganska hög, så det är väl det som talar emot. Men, och sen slutligen har vi då på Tele2 och Kinnevik. Det som är intressant där är väl att vad ska Kinnevik göra för pengarna som man har fått när man har sålt Tele2 till nya huvudägaren, det som heter Freja intressebolag, som är ett intressebolag till europeiska telekomkoncernen Iliad. Och det här är en affär som kommer genomföras under Q3 förmodligen. Det är 20% av kapitalet. Och Tele2 är ett bolag som har haft liksom en klar lönsamhetsproblem jämfört med tidigare, vilket också återspeglas i värdering, så får man se vad man kan göra på lite sikt. Men intressant vad Kinnevik framförallt gör för pengarna. Vad har vi mer? Vi har lite makrodata, va? Den här veckan.
Ja, den är ganska begränsad. Vi har detaljhandel idag. Den kommer tyvärr USA. Komma. Amerikansk detaljhandel. Där kommer vi få svaret innan den här podden sänds. Så där får vi se helt enkelt vad den kommer in på. Vi har alltså en förväntningsbild där på 0,3 på månaden. Sen är det ganska tunn agenda. Vi har tyska producentpriset till exempel denna veckan, och den har vi alltså på fredag. Men sen i övrigt är det relativt tunt faktiskt.
Kinas siffror imorgon kommer det också. Ja, det är väl tidigt på morgonen då innan podden släpps. BNP-tillväxt i Kina, industriproduktion och detaljhandel.
Ja.
Inget som den globala aktiemarknaden kikar väldigt mycket på, men man kan ändå se vissa trender i kinesisk ekonomi.
Ja.
Annars så, nej, jag tycker vi nöjer oss där, va?
Tack så mycket, Mattias.
Tack för att du var med.
Tack.
Ha det bra.
Hej.